Roligt att få vara här. Det är faktiskt första gången som jag är på Lindängen. Jag har varit många gånger upp i kapellet på Hagaberg, men jag tror aldrig jag har varit här faktiskt. Stefan Gustafsson heter jag, arbetar för Credo. Roligt att se gamla medarbetare här. Får möta dem här. Jag jobbar på den del som heter Credo Akademin. Väldigt trevligt att få se gamla studenter här. Och jag arbetar också för någonting som heter Svenska Evangeliska Alliansen. Om ni undrar vad jag sysslar med eller är mer konkret, så har jag med mig lite material. Så jag har foldrar här för Evangeliska Alliansen och jag har en folder här för Credo Akademin. Så det får ni gärna ta och titta mer på. Jag är också med i Betlehemkyrkan inne i Stockholm och är sedan ett par år tillbaka ordförande i missionsföreningen där. Så roligt att få vara här. Tack för inbjudan och hoppas att vi ska ha en spännande eftermiddag tillsammans om evangeliernas trovärdighet. Och jag har valt att kalla det här, den här presentationen för Skeptikerns guide till Jesus. Skeptikerns guide till Jesus. Jag välkomnar alla sorters frågor. Av praktiska skäl, för att det inte bara ska svämma ut, så samlar vi ihop dem i slutet som vi sa här. Men jag vill verkligen uppmana dig att medan jag talar här att notera de frågor och invändningar som du har eller som du skulle vilja lyfta upp och komma ihåg dem. Och så kommer det finnas chans att ta upp det senare så att vi får en dialog kring det här. Varför i all sin dag ska man avsätta ett par timmar en lördag för att tala om Jesus från Nasaret? Det kanske känns naturligt att om man är EFS-are att göra det. Men kom igen, vi är moderna människor 2012 i Stockholm. Varför i all sin dag ska man bry sig om en enskild individ från antiken? Men tänk efter själv, du bryr dig inte ett spår om människor som levde i antiken. För 2000 år sedan, i en annan kultur, i en annan del av världen. De är helt ointressanta för oss om man inte är historienörd. De betyder ingenting. Varför i all sin dag ska man intressera sig för en gestalt från antikens värld? Det finns ett antal bra skäl, tycker jag, för att avsätta åtminstone ett par timmar för just den här gestalten. Låt mig ge tre argument. Jag försöker nu motivera att ni inte ska resa och gå utan stanna kvar. Tre skäl varför man bör avsätta lite tid för den här gestalten från antiken. Det första skälet är att Jesus från Nasaret är den enskilda individ i mänskligheten, i hela mänskligheten, som har påverkat fortsättningen allra mest. Ingen annan person har skapat så stora svallvågor utifrån sitt liv som Jesus. Vi lever fortfarande i svallvågorna av hans liv. Vi är världens mest sekulariserade land. Men tänk efter. För bara ett par veckor sedan så var hela vår kultur fullständigt präglad av jul. Att förbereda och fira jul. Men det är den här mannens födelse. Nu är massor med svenskar igång och planerar. Vad ska man göra om ett par månader? Var ska man tillbringa den här ledigheten som vi kallar påsk? Ska vi åka till fjällen? Ska vi åka skidor? Vad gör vi? Alla är lediga. Det har med den här mannens död att göra. Vi strukturerar hela året utifrån den här mannens liv. Vi strukturerar veckan. Köp en almanacka en dag i röd. Varför är den det? Ja, det har med hans påstådda uppståndelse att göra. Besök vilken stad, samhälle, by som helst. Mitt i staden står en stor byggnad rest till den här mannens ära. Titta på de institutioner som vi värderar allra mest i västerlandet, som universitetet. Ja, det startades inte av Jesus, men undersök vilka som startade universiteten. De allra första universiteten i Paris och Bologna och Oxford. Det var människor som följde den här mannen. Och som utifrån deras tro på Jesus sa, vi vill undersöka den värld som vi är en del av. Vi vill förstå den här världen. Därför att den är skapad av honom som vi känner som Jesus från Nazaret. Fortfarande universitetet i Oxford i sitt emblem ett citat på latin. Och om du avkodar det till ärans och hjältarnas språk så står det, Herren är mitt ljus. Citat från psalm 27. Det är mottot för universitetet i Oxford. Tänk på sjukvården. Lasaretten, varför heter det så? Ja, det har med Lazarus att göra, den person som Jesus återgav livet. Vår kulturs omsorg om den som är svag och sjuk och lidande. Ja, det har vuxit fram därför att människor har varit inspirerade av den här mannen. Som rörde sig bland de svaga och sjuka, som rörde vid de spetälska, som sträckte sig ut till dem som andra ignorerade. Varför heter vi sånt här som vi gör uppe i Vikingaland som Stefan? Eller Johan, eller Peter, eller Maria? Det är inte typiska vikinganamn. Vi heter sånt därför att den här mannens familj och vänner bar sådana namn som Stefanos och Johannes och Petrus. Okej, det här är min första poäng. Min första skäl varför vi ska fundera lite på Jesus. Det går inte att förstå sig själv, den kultur man är en del av i västerlandet 2012, om man inte förstår den här enskilda gestalten från antiken. Vi var där omkring i svallvågorna av hans liv. Så här säger en känd historiker, Jaroslav Pelikan. Oavsett vad någon personligen tänker eller tror om honom, så har Jesus från Nazaret varit den dominerande figuren i den västerländska kulturens historia under nästan två årtusenden. Under nästan 20 århundraden. Om det vore möjligt med någon slags supermagnet att plocka bort från den historien varje stycke metall som bär spår av hans namn, hur mycket skulle då bli kvar? Det är hans födelse som för majoriteten av mänskligheten daterar kalendern. Det är hans namn som miljoner använder när de förbannar, och det är hans namn som miljoner människor ber. Ja, första anledningen. Den andra anledningen, och nu blir det lite faktiskt en ännu tyngre anledning tycker jag. Det är en anledning som har med skillnaden mellan triviala och dramatiska sanningar att göra. Alltså någonting kan vara sant. Men i relation till en människas liv så kan en sanning vara antingen trivial eller dramatisk. För ett par år sedan så var det en diskussion utifrån nytagna bilder på planeten Mars. Finns det grottor på planeten Mars? Ja. Det är ju antingen sant eller falskt. Antingen finns det grottor på planeten Mars eller finns det inte. Men för mig så är det fullständigt trivialt vad som är sanningen om planeten Mars. Det påverkar ingenting i mitt liv. Jag kommer leva precis likadant oavsett vad som är sant. Det är en trivial sanning. Så ser månens baksida ut. Ja, den ser ut på ett visst sätt. Men det har ingen koppling till min existens. Sen finns det andra sanningar som är dramatiska sanningar. För några år sedan så, och nu är det ganska många år sedan, ett decennium sedan, så en morgon så pekade min fru på ett ställe här på min bröstkorg och sa, Stefan, vad konstigt det där födelsemärket ser ut. Och jag var tvungen att titta, ja, vad konstigt det ser ut. Nu plötsligt var jag konfronterad med en sanningsfråga som inte var trivial utan som var dramatisk. Vad är detta? Jag kunde omöjligtvis säga till Ingrid, ja, för dig är det kanske hudcancer. För mig är det bara en skönhetsfläck. Jag var ju tvungen att ta reda på vad det var. Jag insåg ju att det här berör i allra högsta grad min egen existens. Sanningen om denna pigmentförändring kan vara helt avgörande för hela min existens. Jag är ledsen att jag tar ett sånt hemskt exempel. Men ni fattar poängen. Och hade jag inte undersökt detta så hade jag inte kunnat hålla den här föreläsningen. Så är det med vissa sanningar. De sätter ens eget liv på sin spets. Det blir helt avgörande. Hur är det? Så är det med den här gestalten från antiken. Därför att här framträder en person som gör anspråk på att vara kontaktpunkten mellan skaparen och skapelsen. Som gör anspråk på att kunna möta varje människas innersta behov. Som kan säga sådana helt hänförande och ytterligt provocerande saker. Om du törstar, kom till mig och drick. Alltså, han gör anspråk på att kunna möta varje människas innersta hunger och törst. Att han själv inte delar den hungern och törsten, men är svaret på alla andras hunger och törst. Det här är ju antingen fullständigt vansinne, eller om det är sant, så gör det ju Jesus till nyckelpersonen för alla andra. Han påstår att han är den som kan förlåta människor deras synder, att han kan koppla varje individ i en direkt relation till Gud. Att han är den som alla ska redovisa sitt liv inför. Att han är domaren som ska utvärdera allas existens. Är det sant? Är han den mest avgörande punkten för alla andra människors liv? Ja, det här är en anledning att undersöka. Kan det vara sant det han påstår om sig själv? Det tredje skälet att undersöka Jesus, det är att det faktiskt är trendigt. Och man vill ju gärna hänga med trenden. Man vill ju vara modern, eller hur? Och det har blivit ganska trendigt att tala om Jesus. Det började för lite mer än 10 år sedan med en roman som blev en enorm succé över hela världen. Nämligen Da Vinci-koden. Det är ju en deckare, fiktion, men som i fiktionens form för mängder med diskussioner om Jesus, om evangelierna. Och gör det på ett sätt så att det framstår som att det finns en faktabakgrund till de där diskussionerna. Den här boken har sålt helt osannolika upplagor. Vi vet att vi är 9 miljoner invånare i detta lilla land. Bara i Sverige har boken sålt i över 1 miljon exemplar. 1 miljon exemplar. Sen har den blivit film och den går regelbundet på olika tv-kanaler. Och det här öppnade dörrarna för en våg av Jesusböcker där människor började diskutera, vem är Jesus egentligen? Enligt Dan Brown så är Jesus inte alls det som den kristna kyrkan har sagt. Han såg sig inte själv som Guds son. Inte alls, säger Dan Brown. Han såg sig själv som en vanlig människa. Han var gift med Maria från Magdala. De fick barn, en dotter Sara. Hon i sin tur fick barn. Det finns faktiskt blodsättlingar som lever på jorden idag till Jesus från Nazaret. Den här informationen hittar man inte i evangelierna i Nya Testamentet utan i mycket bättre källmaterial, säger Dan Brown, eller påstår figurerna i den här boken, nämligen i de gnostiska evangelierna. Nu har vi hittat bättre källor om Jesus som ger oss en annorlunda bild. Det här följdes sen av en våg av böcker. Kom ut en tjock tegelsten som heter Den Jesus som aldrig funnits av Roger Wiklund. Där han säger, nej, det är inte bara så att vi har fått fel bild av Jesus. Sanningen är så här att Jesus har aldrig funnits. Han har aldrig ens existerat. Alltihopa är en myt som människor kanske runt århundra började spinna ihop. Skapa berättelser om en gestalt man kallade Jesus. Men Jesus har inte existerat. Den person som evangelierna berättar om är ren fiktion. Han har aldrig existerat. Otur om du är kristen och följer Jesus. Du följer en icke-existerande person. Lena Einhorn kom ut med en bok som hette Vad hände på vägen till Damaskus? Hon presenterar en annan teori om Jesus. När boken kom fick den flera helsidor i Dagens Nyheter, mycket stor uppmärksamhet. Och hon säger, nej, vi kan läsa de vanliga evangelierna, men vi ska förstå dem på ett nytt sätt. Sanningen om den här figuren, om Jesus, det är så här att han överlevde korsfästelsen. Antagligen hade han fått till någon sorts deal med den romerska myndigheten att de skulle låta det se ut som en skenavrättning. Så att alla trodde att han avrättades på korset, men han togs faktiskt levande ner. Och lyckades komma undan. Han tog sig ner till Egypten, läkte samman sina sår. Och nu trodde alla att han var död, men i verkligheten levde han. Och han ville tillbaka hem och fortsätta den verksamhet han hade haft om att förkunna om Gud. Och då gör Jesus det som vi idag kallar för ett total makeover. Han tar sig tillbaka till Israel. Och presenterar sig, inte som Jesus från Nazaret, utan som Paulus från Tarsus. Så Jesus och Paulus är samma person. Och Jesus är i verkligheten en form av sol och vårare, någon som ljuger om sin identitet. Ja, så är det, säger Michael Bagent i en bok som heter Jesus skrifterna. Och det här är inte små obskyra böcker, de kommer först ut i inbunden, sen kommer de ut i pocket, där säljer stora upplagor. Och Michael Bagent säger, ja, Jesus överlevde korsfästelsen. Han tog sig till Egypten och från Egypten tog han sig till Frankrike. Och från Frankrike skriver Jesus ett brev till Sanhedrin, det styrande rådet i Jerusalem. Där han säger, det är ett missförstånd alltihopa, jag har aldrig gjort anspråk på att vara Guds son. Och det här brevet har Michael Bagent sett. Ett handskrivet brev från Jesus från Nazaret. Det är fantastiskt. Vi har ju inget skrivet av Jesus. Eller det enda han skrev en gång i sanden, men det har ju blåst igen. Vi har ingenting från Jesus. Och nu säger Michael Bagent, han har sett ett handskrivet brev från Jesus från Nazaret. Det är ju en världssensation. Han påstår att en israelitisk antikvitetshandlare har visat honom det här brevet. Och nu är det väldigt otur för den här antikvitetshandlaren. Han är då ur Michael Bagens synvinkel lyckligen så har han hunnit avleda. Så vi kan tyvärr inte fråga honom. Men det gör ingenting, säger Michael Bagent, för det finns två ledande handskriftsexperter som intygar att den här handskriften är äkta. Oturligt så har båda de två också hunnit dö. Så vi kan inte fråga dem heller. Vi får helt enkelt ta det på Michael Bagens ord. Han säger att den här antikvitetshandlaren har hittat, eller har fått tag på den här skriften, och att man har hittat den vid utgrävningar i Jerusalem. Aj, 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 misstag. Misstag, misstag från Michael Bagent. Det kan vi se nyheterna här i veckan att det har snöat i Jerusalem. Det var ganska festliga bilder från Klagomuren. Där det var massor med snö. Det regnar i Jerusalem om du har varit där. Det innebär att man hittar inget skrivet material från antiken i marken i Jerusalem. Det är förstört 2000 år, det överlever inte när det är så mycket fukt. Var hittar man skrivet material från antiken? Det har man hittat i Qumran vid Döda havet, i ökenområden. Och man har hittat det i Nag Hammadi, i den egyptiska öknen. Där det är absolut snustort, det är enda möjligheten för texter att överleva 2000 år. Ja, så det här är ju fullständig humbug. Här i Sverige så är den senaste Jesusboken som väckte stor uppmärksamhet var Jonas Gardells bok om Jesus. Där Jonas Gardell hävdar att Jesus var inte Guds son. Jesus dog inte för världens synder. Jesus uppstod inte kroppsligen. Jesus kallade inte till omvändelse. Jag vill gärna markera att Jonas Gardells bok är akademiskt sett mer seriös än de andra. De andra böckerna har jag raljerat lite över och tycker att man kan göra med rätta. Jonas Gardells bok är en mer seriös bok. Men är samtidigt en bok som presenterar ett ytterligt extremt förhållningssätt. Jag kunde ta upp ett antal andra Jesusböcker och vi kan vara säkra på att det kommer ytterligare. Jesus är inne och diskuterar. Har du ont om pengar så har du mitt tips här. Tänk ut den mest skruvade teori du kan om Jesus från Nazaret. Skriv en bok och du kan tjäna ganska bra med pengar. Men det gäller att du skruvar teorin riktigt radikalt. Då blir det mer intressant. Alla de här teorierna som nu finns om Jesus. De leder till Inte att människor så stor omfattning köper en viss teori och blir övertygade. Ja, men det är så som Lena Einhorn säger. Nej, men det är så som Da Vinci-koden säger. Min erfarenhet är att de här olika teorierna som finns i böcker och som finns i media, det har skapat ett allmänt klimat där känslan blir att ingen egentligen vet. Att Jesus har på något sätt gått förlorad i historiens dimma. Det är tydligen möjligt att kunna säga vad som helst om Jesus. Och det tyder ju på att ingen egentligen vet, att alla bara gissar. Så som jag ser det, så är det den stora frågan som vi har framför oss, det är det överhuvudtaget möjligt att få kontakt med den historiske Jesus? Om vi nu lever här 2013. Och här har vi en gestalt som lever på 30-talet, inte 1930-talet utan 30-talet. Hur kan vi veta någonting om honom? Är det möjligt? Och känslan hos många är att, aj, tyvärr. Han var säkert intressant. Men ingen vet vem han var, vad han stod för, hur hans liv blev. Det har gått förlorat. Och nu är det bara öppet för gissningar. Ja, det är det här vi ska börja jobba med. Är det möjligt för oss idag att få seriös kontakt med Jesus? Som kristna är vi övertygade om att Jesus är uppstånden, är levande, att han genom sin ande är här. Så ett svar för oss, det är från vår sida, det är att säga, ja, Jesus inte bara fanns, han finns. Och du kan få kontakt med Jesus personligt, existentiellt nu, därför att han är levande. Det skulle vi kunna prata mycket om. Jag kommer inte att tala om det, utan jag ska ta upp en annan fråga. Om vi rör oss strikt historiskt, är det då möjligt att få kontakt med Jesus? Grundfrågan här blir, är det överhuvudtaget möjligt att komma åt det som fanns innan man själv fanns? Ja, man känner väl så att den tiden man själv har levt, ja, men det är ju möjligt att veta någonting om den tiden. Om jag då pressar mitt minne tillbaka så kommer jag till det år då Beatles slog igenom med She Loves You. Om det finns några Beatles-fans här så vet ni att det var året 63, yes! 1963, jag tror att jag har mitt första minne från 63, möjligtvis är det från 64. Men sen, jag levde några år tidigare, men jag menar, mina minnen tar ju slut där. Några av er kan pressa era minnen ytterligare några år. Men för alla oss så tar ju minnena slut. Är det möjligt att veta någonting om det som fanns innan man själv fanns? Alltså, är historien åtkomlig? Det är ju själva grundfrågan. Och svaret är ju uppenbart. Visst kan man veta någonting om det som fanns innan man själv existerade. Det är ju därför vi har historiska institutioner vid universiteten. Det är möjligt att veta någonting. Inte att bara gissa utan att veta någonting om det som fanns innan vi fanns. Varför är det det? Därför att det finns spår av det som fanns innan vi existerade. Och de viktigaste spåren är alltid källor. Att människor har skrivit ner och berättat, skriftliga källor. Att människor har skrivit ner och berättat om vad som hände när de levde. Om 200 år, hur vet man någonting om 2013? Ja, om vi berättar, annars vet man ju inte. Men om vi berättar vad som händer så kan man veta någonting om 200 år om den här dagen. Och så är det förstås med historien. I tillägg till skrivna källor där människor berättar vad som har hänt så lägger man ett pussel av arkeologiska fyndigheter. Alltså av mynt och konstverk och pelare och vapen. Saker och ting som fanns med vid den tiden och som användes av människor. Och så försöker man rekonstruera en bild. Och ibland måste man säga, här vet vi inget. För vi har inga källor, vi har inga spår. Här är det blankt, det är tomt, då får man lämna det. Ibland får man säga, vi vet vissa saker, men här är ganska många luckor. Det är mycket som vi är osäkra på. Och ibland får man säga, här kan vi lägga ett väldigt exakt pussel. Vi har en mycket tydlig bild av ett antal saker. Och här råder ingen större diskussion. Vi vet vad som hände. när man börjar jobba med det, så att försöka då rekonstruera historien, då måste man hela tiden påminna sig om skillnaden mellan science och science fiction. Alltså mellan vetenskap och fiktion. Frågan är aldrig om en teori är möjlig. Och det här är väldigt viktigt. Frågan är aldrig om en viss teori är möjlig historiskt. Därför det är alla teorier, så länge de åtminstone är logiskt möjliga. Så om man ställer frågan, var Jesus tvilling? Alltså hade han en tvillingbror? Eller syster? Skulle det inte kunna vara så att Jesus var tvilling? Jo. Man måste ju svara ja på den frågan. Det skulle kunna vara så. Tvillingfödslar är inte så ovanligt, eller hur? Har vi någon tvilling här? Fanns det? Ja, titta där. Titta, det är inget ovanligt. Skulle Jesus kunna vara trilling? Ja. Det är inte så vanligt, men det förekommer. Skulle Jesus kunna vara fyrling? Ja, visst. Väldigt ovanligt. Men... femling? Väldigt ovanligt innan hormonbehandlingarnas tid, men visst. Du kan alltid svara ja på den här frågan. Skulle det inte kunna vara C? Skulle det inte kunna vara så? Jo, visst, det skulle kunna vara så. Det har ingenting med historia att göra. Det där är science fiction. Det är sånt som skönlitterära författare håller på med. Och de flesta av de här böckerna jag gick igenom här tidigare, de rör sig på det här planet. Skulle det inte kunna vara C eller så? Att Jesus var gift? Jo, visst, de flesta män i antiken var gifta. Skulle inte Jesus kunna ha överlevt en avrättning? Jo, visst, det händer ju att folk överlever eller det är skenavrättningar. Men det har ingenting med historia att göra. I historisk forskning så är inte frågan om någonting är logiskt möjligt, utan frågan är någonting helt annorlunda. Frågan är om en teori är sannolik, och nu kommer det viktiga, i ljuset av fakta. Och fakta är de spår som alla har tillgång till. Därför det är utifrån de spåren som vi ska rekonstruera. Och då finns det inga spår som talar om att Jesus var gift. Därför det är helt fullständigt ointressant att det är logiskt möjligt att han skulle kunna vara gift. För det finns inte i spåren. Eller att han avrättningen var en skenavrättning. För det finns inte i faktamaterialet. Och här måste man alltså hela tiden påminna sig själv. Därför det är så roligt att sitta och tänka så här, skulle det inte kunna vara så? Skulle det inte kunna vara så? Att man måste hela tiden nagla fast det man säger i det faktiska, historiska materialet. Så hade folk hållit sig till denna mycket grundläggande historievetenskapliga princip, så hade vi sluppit ett mycket stort antal böcker om Jesus. Okej, om vi då börjar jobba lite mer konkret. Och då måste man ju i vår tid ta det riktigt grundligt. Har Jesus funnits? Jag läste nyligen en intervju med en mycket skeptisk Jesusforskare. Han är själv agnostiker, ateist och kritisk mot mycket i kristen tro. Han kommenterade den här frågan om har Jesus funnits, och sa det är helt självklart bland historiker att Jesus har funnits. Men vi behöver motivera det här. Därför att, och så la han till, inte minst i Skandinavien har det blivit en vanlig uppfattning att det är tveksamt om Jesus har funnits. Det var en vanlig uppfattning i Sovjetunionen. Det ingick i propagandamaskineriet att Jesus har aldrig ens funnits, för man ville undergräva den kristna tron. Och genom bland annat Roger Wiklund och några andra så har det här i Skandinavien blivit en ganska vanlig uppfattning, trots att den inte alls har någon täckning i den bland akademiska historiker. Varför är akademiska historiker, oavsett om de är ateister eller om de är judar eller om de är kristna eller vad de själv har för egen livsåskådning eller tro, varför är man överens om att Jesus har funnits? Ja, den här frågan om Jesu existens, den hör grundläggande ihop med två andra frågor. Så man kan inte bara diskutera själva gestalten i sig själv. Den hör grundläggande ihop med två andra frågor. Den hör samman med Varför växer den kristna rörelsen fram? Den kristna kyrkan har inte alltid funnits. Den startar och blir till vid en viss tidpunkt. Vad är det som drar igång den här kristna rörelsen? Man måste ha ett svar på den frågan. Precis som man vill svara på hur uppkom islam. Varför finns det buddhism? Hur startade det? Det har ju inte alltid funnits. Och när det gäller den kristna tron så är det ju inte minst en fråga. Varför drar den här rörelsen igång och talar om en korsfäst ledare? Vilket ju är ett mycket egendomligt påstående om ens ledare. Knappast något som man sitter och fantiserar ihop om man ska starta sin drömrörelse. Historiker går ju förstås tillbaka till källmaterialet. Det är det man måste göra. Vad finns det för källmaterial som rör Jesus, som rör frågan om den kristna trons framväxt och deras hävdande av att de har en korsfäst ledare? Källmaterialet består av tre olika grupper av material. Det är aposteln Paulus, hans brev som är den tidigaste källan. De äldsta texterna som nämner Jesus. Och vi är då tillbaka på 50-talet. Faktiskt i slutet av 40-talet med något av breven. Det är evangelierna som är den utförligaste källan. Som har då ett mycket utförligt material om Jesu existens och person och undervisning och livsöde. Och sen är det ett antal utombibliska källor som är mycket kortfattat. Och som mer har rollen av att vara bekräftande källor. När Bart Ehrman, som då själv är agnostiker, när han tar upp den här frågan så säger han det absolut starkaste argumentet för att Jesus har funnits, det är Paulus. Nämligen att vi har ett mycket tidigt material från Paulus själv där han berättar att han kände Jesu bror. Paulus hade ju själv varit motståndare till den kristna rörelsen. Han hade förföljt de kristna. Han menade att det här var någonting som skadade Guds folk och bröt med gamla testamentet. Men hade ju sen anslutit sig själv till den här rörelsen. Han ansluter sig till rörelsen kanske ett år efter Jesu avrättning. Och sen så berättar han i Galaterbrevet. Och Galaterbrevet är daterat till runt år 50. Så säger han, först 3 år senare, 3 år efter min omvändelse, for jag upp till Jerusalem för att få tala med Kefas, det är alltså Petrus, och jag stannade 14 dagar hos honom. Någon annan av apostlarna såg jag inte, bara Herrens bror Jakob. Vad jag skriver är sant, det tar jag Gud till vittne på. Paulus skriver alltså år 50 att han i mitten av 30-talet träffar Jesu bror Jakob. Jesu halvbror Jakob. Ja, du kan bara ha verkliga personer som bröder. Eller halvbröder, eller hur? Du kan inte ha fantasipersoner som dina bröder. Ja, det här är ett klockrent historiskt belägg. Mycket nära från en verklig person som har träffat en bror till Jesus. Vilket ju innebär att Jesus var en verklig person. I apostlagärningarna så kan vi se hur Paulus träffar Jakob, Herrens bror, vid flera andra tillfällen. Så, vi har mycket tidigt material där Paulus berättar att han träffar Jesu bror. Slutsats. Jesus har existerat. Om vi går vidare, eftersom vi ska lägga huvuddelen av vår tid på evangelierna, så om vi går vidare till den tredje gruppen, nämligen de utombibliska källorna, så har vi ett intressant material på ett flertal ställen om Jesus. Grundstoryn om Jesus från Nazaret bekräftas hos de viktigaste antika historieskrivarna. Josefus berättar om Jesus på 2 olika ställen. Josefus är den främsta kunskapskällan vi har om antiken, judisk historieskrivare som skriver runt år 100. Och då berättar han om en episod på 60-talet. Då det uppstår ett maktvakuum i Jerusalem. Festus, som hade varit ståthållare, efterträdare till Pontius Pilatus. Festus var död. Och den romerska myndigheten, eller romerska kejsaren, hade utsett en ny ståthållare. Nämligen Albinus. Och han var på väg för att installeras i Judén. Men då blir det ett maktvakuum i Jerusalem. Ståthållaren är död. Den nya ståthållaren har inte installerats. Och då passar överste prästen, som hette Ananias den yngre, då passar han på att göra en sak som judarna inte fick lov att göra, nämligen utfärda dödsdom. Vi ser ju det i evangelierna att Sanhedrin och överste prästen Kajafas, de kan ju inte utfärda dödsdom mot Jesus utan måste ta honom till Pontius Pilatus, som är den enda som har rätten att utfärda ett dödsstraff. Men eftersom det nu inte finns någon romersk ståthållare i Jerusalem, så passar Ananias på att sätta dit de kristna. Så Josefus berättar att Festus var nu död och Albinus var på väg. Så han, och det är Ananias den yngre, församlade Sanhedrins domare och förde till dem brodern till Jesus som kallas Kristus och vars namn var Jakob. Tillsammans med några andra, och när han hade anklagat dem för att ha brutit mot lagen, överlämnade han dem till att stenas. Avsnittet handlar ju om Jakob, och notera här, det är alltså inte Jakob och Johannes, det är inte den brodern, för han halshuggs ju i apostlagärningarna mycket, mycket tidigare. Det här är Jakob, Herrens bror. Så här, men i förbifarten så talar ju då Josefus om Jesus. Jakob, brodern till Jesus som kallas Kristus. Vi har också ett längre avsnitt hos Josefus som handlar om Jesus. Det har delvis varit omstritt därför att det är uppenbart att några kristna har gjort tillägg i det här, den här texten, förbättrat texten. Och det är de allra flesta överens om. Men majoriteten av forskare är också överens om att man kan identifiera de här kristna tilläggen, lyfta bort dem och rekonstruera Josefus ursprungliga text. Och den här översättningen som ni har här, det är från det är Bengt Holmberg, professor i Nya Testamentet i Lund, som har gjort den, som har plockat bort de kristna tilläggen. Och detta är, menar han, den ursprungliga texten hos Josefus. Ungefär vid denna tid framträdde Jesus, en vis man, för han var en som gjorde förunderliga gärningar, en lärare för många människor, för människor som gärna tar emot sanningen. Och han drog till sig många, både judar och av grekiskt ursprung. Och när Pilatus på grund av en anklagelse från våra ledande män dömde honom till korset, upphörde inte de som först hade älskat honom att göra det. Och ända till nu har de kristna stam, uppkallade efter honom, inte dött ut. Så här är det andra stället hos Josefus där han talar om Jesus. Om hur Jesus samlade lärjungar. Om hur han blev avrättad. Om hur det ändå inte avslutade den kristna rörelsen. Utan den fortsatte trots att ledaren hade dödats. Vid sidan om Josefus så är Tacitus en av de viktigaste källorna vi har om romarriket. Tacitus var romersk historieskrivare. Och han berättar om Jesus, eller nämner Jesus på ett ställe. Det är när han går igenom, han skriver om de romerska kejsarna. Och när han har kommit till kejsar Nero så berättar han följande. Det har utbrutit en gigantisk brand i Rom som har ödelagt stora delar av romarrikets huvudstad. Det är en fullständig katastrof. Stora delar av staden har brunnit ner. När detta har skett så passar Nero på att annektera ganska stora områden av den nedbrunna delen av staden för att kunna använda det och bygga ett mycket större palats åt sig själv. Han utnyttjar den här situationen. Och det väcker stark vrede i Rom. Och folk börjar säga, aha, det är Nero som har tänt eld på Rom och bränt ner staden så att han kommer åt den här marken så han kan bygga sitt tempel och sitt palats. Och Nero får befolkningen mot sig, skriver Tacitus. Då måste ju Nero kontra. Han måste besvara den här anklagelsen. Och Tacitus skriver, citat, kejsar Nero utpekade som skyldiga till branden en grupp personer vilka folket kallade kristna. Kristus, upphovsmannen till namnet, hade lidit döden under Tiberius regering genom dom av prokuratorn Pontius Pilatus. Så enligt Tacitus är detta Neros motdrag. Han identifierar en grupp, de kristna, och nu måste Tacitus förklara vad var det här för en grupp, så att hans läsare förstår. Jo, de hade fått sitt namn efter Kristus. Och Kristus, han hade blivit avrättad när Tiberius var kejsare under Pontius Pilatus. Så här har vi en från en av antikens främsta historiker, en referens till Jesus. Jag hade kunnat nämna ett antal andra historieskrivare som väldigt kortfattat refererar till eller anspelar på Jesus och den kristna rörelsen. Så det finns fler. Men Josefus och Tacitus är de två viktiga, de två avgörande. Så här långt så är det en del som då säger, okej, det är väl intressant att vi har de här korta hänvisningarna. Men är det ändå inte konstigt? Borde vi inte haft mycket, mycket mer? Alltså om nu Jesus var den här väldigt märkliga gestalten, om han verkligen var så speciell, varför har vi inte mycket mer diskussion om honom i det antika materialet utanför Nya Testamentet? Så kan till exempel K.G. Hammar säga så här, hur ska man kunna förklara att något så genomgripande inte har lämnat några nämnvärda avtryck utanför evangelierna? Alltså han vill säga, är det inte konstigt? Borde vi inte haft mycket mer? Nej, jag skulle säga att Hammar här resonerar väldigt bakvänt. Alltså, tänk efter. Jesus hade en offentlig verksamhet under 3 års tid i Galileen. Han proklamerade Guds rike, inte uppror mot romarriket. Under 3 korta år var han en offentlig person och han utmanade inte romarriket. Varför ska historieskrivare i Rom ta notis om Jesus? Om man läser de romerska historieskrivarna, det de är intresserade av att återge, det är sånt som rör romarrikets angelägenheter. De berättar inte om kringvandrande andliga förkunnare. Det fanns massor med sådana under den hellenistiska tiden. De talar om sånt som är intressant för romarriket. Dessutom, är det verkligen meningsfullt att ställa frågan så här, borde vi inte ha mycket mer? Och jag skulle säga, det är en helt felvänd fråga. Har någon av er haft en hårddiskkraff? Titta där, beklaga, ja jag vet känslan, det är förfärligt, det är fruktansvärt om man inte har backup. Allt material försvinner, är borta. Så här är det med majoriteten av materialet från antiken. Det är borta, det har kraschat. Längst historien, det har försvunnit. Det finns inte längre. Det allra mesta som skrevs har gått under. Därför att fukt och mögel har förstört det, därför att bränder har förintat det, därför att främmande arméer har invaderat och ödelagt biblioteken, därför att materialet har läst sönders, ungefär som vi när vi läser en pocketbok många gånger så till slut släpper det och så trillar det isär och så slänger man det. Och så läste man texter och så gick de sönder och så slängdes de. Man kan inte kräva av historien att den ska leverera ett visst antal källor. Det är helt felvänd fråga, borde vi inte ha? Låt mig ge ett exempel här. Svetonius, som för övrigt är ytterligare en källa som nämner Jesus. Romersk historieskrivare. Vi har en bevarad skrift om honom. Av honom. Där han nämner Jesus. Sen har vi tre fragment, delar från tre andra skrifter som Svetonius skrev, som har överlevt då in i vår tid. Men sen vet vi att han skrev åtminstone 14 andra skrifter där vi inte har ett ord. Men där de skrifterna är omnämnda i andra skrifter. Alltså som Svetonius skrev i. Men det har kraschat längs historien. Det är borta. Vi har ingen aning om vad som stod där. Det enda en historiker kan fråga efter det är, i det materialet som har överlevt in i vår tid, vad står det där? Man kan inte kräva att historien ska leverera till oss ett visst antal källor om en viss händelse. Därför är det helt godtyckligt vad som försvinner och vad som överlever. Om man då tittar i det material som rent faktiskt har överlevt in i vår tid. Om man tar de romerska historieskrivarna och ställer frågan. I det material som vi har tillgång till idag, vem skulle kunna skriva om Jesus? Då hittar man någonting intressant. Första historieskrivaren, om vi tar det i kronologisk ordning, Titus Livius. Han dör 17 efter Kristus. Skulle han kunna nämna Jesus? Nej, Jesus har inte framträtt som offentlig person. Livius kan inte nämna Jesus. Nästa historieskrivare vars texter vi har tillgång till är Paterculus. Han dör 30 efter Kristus. Han lägger ner pennan 29 efter Kristus. Den sista händelsen han återger är 29 efter Kristus. Skulle han kunna skriva om Jesus? Ja, det beror på då lite hur man daterar Jesu offentliga verksamhet. En möjlighet är att Jesus verkade 30-33. Då har Paterculus ingen möjlighet att skriva, för Jesus har inte framträtt när han slutar skriva. En möjlighet är att Jesus är verksam 27-30. I så fall finns det en liten överlappning. Men 29, när Paterculus slutar skriva, då har Jesus inte haft någon kontakt med den romerska myndigheten. Det får han först år 30 i samband med avrättningen. Så Paterculus har ingen som helst anledning att skriva om Jesus. Eventuellt har han ingen möjlighet. Och finns den här överlappningen så har han ingen anledning att skriva om Jesus. För Jesus har inte haft kontakt med den romerska myndigheten. Och Paterculus skriver bara om det som är direkt relaterat till romarriket. Nästa romerska historieskrivare, vars texter har överlevt in i vår tid, det är Publius Cornelius Tacitus. Och han har skrivit om Jesus! Det är inget konstigt. Den första historieskrivare som skulle kunna skriva om Jesus, som har anledning att skriva om Jesus, har skrivit om Jesus. Här finns absolut ingenting konstigt i den här situationen. N.T. Wright, som räknas som en av de allra främsta Jesusforskarna i vår tid. När Newsweek, alltså den internationella tidningen Newsweek, när de intervjuar honom så kallar de honom one of the world's leading scholars on the New Testament. Och när han får frågan om hur vet vi att Jesus har funnits, så säger han så här. Det är svårt att veta var man ska börja. Då bevisen för Jesus egentligen är så överväldigande att jag som historiker vill påstå att vi nästan har lika mycket goda bevis för Jesus som vilken annan person som helst i den antika världen. Bevisen stämmer så väl överens med vad vi vet om judendomen under den perioden att jag tror det knappast finns någon historiker idag. Jag känner faktiskt inte till någon enda som tvivlar på att Jesus funnits. Det framstår med all önskvärd tydlighet att Jesus faktiskt är en mycket, mycket väldokumenterad gestalt i historien. Därför tror jag att vi kan lämna den frågan. Det tycker jag också vi ska göra. Det råder ingen som helst tvekan om att Jesus från Nazaret har funnits. Han har levt och det är han som är ursprunget till den kristna kyrkan. Det är han som är startpunkten för den kristna kyrkan. Och det är alldeles uppenbart att han efter några år i offentlighetens ljus får så mycket motståndare att de beslutar sig för att röja honom ur vägen och att han avrättas genom korsfästelse. Eftersom det är så grundläggande i allt källmaterial vi har att Jesus blev dömd till döden, att han avrättades, korsfästes under Pontius Pilatus. Samtliga källor vi har, Paulus, evangelierna, Tacitus, Josefus, har med just detta. Att han avrättades genom korsfästelse. Så, vi talar om en verklig person. Vi kan datera honom relativt väl. Jesus föddes under den tid då Herodes den store var kung i Judén. Och Herodes den store dog 4 före Kristus. Alltså måste Jesus ha fötts före 4 före Kristus. Det är alltså så att de munkar som många århundraden senare skulle försöka räkna ut när Jesus föddes och hitta en nollpunkt. De har räknat fel. Och det är ingen idé att försöka ändra på det idag. Vi har den nollpunkt som vi har. Men de har räknat fel. Jesus föddes före år 4 före Kristus. De flesta menar att Jesus föddes något eller några år före Jesus. Det vanligaste man tror idag är att Jesus föddes 6 före Kristus. Därför att det behöver vara en viss tidsperiod innan Herodes dör. Därför att Herodes hinner vidta vissa åtgärder och så innan han dör, när han hör ryktet om att judarna har fått en ny konung och så. Så kanske Jesus föddes 6 före Kristus. Vi vet slutet på hans liv. Då är Jesu liv relaterat till 3 olika mycket välkända ämbetsmän som alla 3 är kända från andra källor utanför evangelierna. Nämligen Kajafas, överste präst i Jerusalem. Så han var överste präst mellan år 18 och år 37. Pilatus, som var ståthållare över Judén mellan 26 och 36. Och Herodes Antipas. Och det är lite rörigt här, därför de judiska kungarna, de valde att kalla sig själv Herodes hela högen. Eftersom den här Herodes den store var en sån imponerande gestalt, så hette hans söner och ättlingar, de hette Herodes. Så därför är det en massa Herodes. Ofta då med något lite tillägg som man ska kunna identifiera dem. Herodes Antipas var kung över Galileen från 4 efter Kristus, alltså efter Herodes den store, ända fram till 39 efter Kristus. Och det här gör då att vi får ett visst spann. Rättegången mot Jesus måste ha skett någon gång mellan 26 och 36. Alltså under en period då alla de här 3 ämbetsmännen fanns i sina positioner. Så någon gång mellan 26 och 36 avrättades Jesus. Nu kan man zooma ner det här ytterligare. Vi har goda skäl att tro att Jesus korsfästes en fredag i samband med den judiska påsken. Och då kan man räkna ut det väldigt väl. Den judiska kalendern funkar lite annorlunda. Det är en månkalender och följer inte vårt system. Utan man får räkna på ett lite annat sätt. Men då visade det sig att det finns bara 2 möjliga fredagar för Jesu avrättning. Och vi kan med ganska stor bestämdhet säga att Jesus avrättades antingen den 3 april 33 eller den 7 april år 30. Om man försöker läsa in sig på det här området så fördelar det sig ganska jämnt bland forskarna, vilket man håller för mest sannolikt. Men det är någon gång i april, antingen år 30 eller år 33. Så, vi talar om en verklig historisk gestalt. Född kanske 6 före Kristus, avrättad en dag i april, antingen år 30 eller år 33. Då har jag försökt försökt teckna en historisk bakgrund här till gestalten Jesus utan att än så länge relatera det till det som är huvudkällan. Det ska vi göra efter pausen här. Vi har ännu så länge inte sagt någonting om evangelierna, den viktigaste, den mest utförliga och den mest intressanta källan. Men man kommer alltså en ganska bra bit på väg med hjälp av övrigt historiskt material. Så, då sätter vi tills vidare punkt här och jag öppnar upp för några minuter av frågor, invändningar, tankar, reflektioner innan vi kastar oss över kaffe. Någon som vill ta upp någonting utifrån det här?
Och så... Det är där med Jakob som halvbror.
Just det. Och jag är medveten om att det finns kristna traditioner som då skulle ha reagerat mot det här uttryckssättet. Jesus, att Jesus har en halvbror, alltså vilket då förutsätter att Josef och Maria fick barn tillsammans efter Jesu födelse. Och det finns ju då kristna traditioner som värjer sig mot den tankegången och då skulle säga att det här antingen är kusiner till Jesus eller att det är barn som Josef hade med sig från ett tidigare äktenskap eller försöker hitta någon annan lösning. Min uppfattning är att jag tycker det är mycket konstruerade tankegångar. Alltså de bygger på att man i förväg då har en uppfattning om att Josef och Maria, det skulle vara fel för dem på något sätt att leva tillsammans i ett vanligt äktenskap och då leva tillsammans sexuellt och få barn. Och jag finner ingen anledning att ha den förutsättningen. Den naturliga läsningen av det historiska materialet, om man bara läser det helt med historiskt, det är att det presenteras på ett antal ställen en person, Jakob, som kallas för Herrens bror. Alltså Jesu bror. Och vi kan se i evangelierna att det omnämns Jesu familj och människor runt omkring Jesus kommenterar. Ja, men vi känner ju till den här familjen och vi känner ju hans bröder och så namnges bröderna. Och där finns då en Jakob. Om ni kommer ihåg i Paulus lista i första Korintierbrevet 15 när han går igenom de tyngsta och viktigaste vittnena till uppståndelsen. Så står det så här i första Korintierbrevet 15 att Kristus dog i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod i enlighet med skrifterna och att han visade sig. Och så kommer det en lista. Och att han visade sig för Petrus och sedan för de 12 och sedan för Jakob. Det nämns alldeles speciellt, precis som för Petrus. Och sedan för alla apostlarna och sedan för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle och sedan allra sist för Paulus. Så det här verkar vara något väldigt avgörande att Jesu bror Jakob får ett alldeles eget möte. I evangelierna så finns det en uppgift i Johannes 7 om att hans bröder trodde inte på honom. Så det verkar vara så här att Jesu då halvsyskon, om vi tar på allvar att Maria blev gravid med Jesus utan mans medverkan, att det är ett under, den helige ande gör detta möjligt och att det är Gud själv som möter oss i en människas gestalt i Jesus. Sen har då Jesus halvsyskon, både bröder och systrar talas det om. Och de verkar ha haft då svårt att ta in sanningen om Jesus under hans tid, hans offentliga verksamhet. Men att Jesus möter Jakob efter sin uppståndelse alldeles speciellt. Och sen blir Jakob en av de viktigaste kristna ledarna, en av pelarna i församlingen i Jerusalem. Som tillsammans med Petrus har liksom en nyckelroll för de första kristna. Ska notera att det på grekiska finns ett alldeles vanligt ord för kusin. Det är en av de anledningar att jag inte alls köper kusinteorin. Om ni läser i Kolosserbrevets fjärde kapitel så skriver Paulus om en person och hans kusin och använder det vanliga ordet för kusin. När det talas om Jakob, Herrens bror, så är det vanliga ordet för bror. Ja, så det var... Sorry, det blev väldigt, väldigt lång utläggning kring detta. Men det är mycket intressant med Jakob. Han är mycket intressant gestalt. Och det är från honom som vi har Jakobs brev. Från Herrens bror Jakob.
Det finns ju två Jakob.
Just det.
Det är lite förvirrat.
Ja, det är väldigt förvirrat. Med namn i Nya Testamentet, och det är bara beklagat att den judiska kulturen var inte speciellt kreativ kring namngivning. Alltså 50% av kvinnorna heter ju Maria, det är helt hopplöst. Och det bara var så att man var inte alls så kreativa som vi och har liksom så vida ramar kring vad kan du namnge ditt barn med, utan väldigt många fick av kvinnorna fick namnet Maria, och sen var man då tvungen att identifiera personen. Inte utifrån Maria, utan utifrån vem man var gift med, eller var man kom ifrån, eller vad ens barn hette. Så Maria från Magdala. Eller Maria som var gift med Joses. Eller Maria den och den. Och Jakob var ett vanligt namn. Så att vi har brödraparet Jakob och Johannes, som ju då båda blev kallade att följa Jesus och tillhör gruppen om 12. Men där den Jakob mycket tidigt halshuggs och är ute ur bilden. Finns ju med bara alldeles i början av apostlärningarna. Och sen så är han en av de första martyrerna och halshuggs. Men sen finns det då denna Jesu bror Jakob som får leva ett mycket längre liv. Och som dör då först i det här maktvakuumet som jag berättade om. Och det är på 60-talet. Så att den Jakob dör samma decennium som både Petrus och Paulus förlorar sitt liv. Så det är en väldigt viktig period när de tre av de allra främsta kristna ledarna förlorar livet på 60-talet. Petrus och Paulus och Jakob, Herrens bror. Nej, det är en del som har tyckt det. Luther är väldigt irriterad på Jakobs brev och ifrågasätter om det tillhör kanon. Nu tror jag att Luther misstolkade Jakobs brev. Alltså det finns väldigt starka etiska utmaningar i Jakobs brev som är mycket viktiga att ta till sig. Men jag tycker att Luthers diskussion om Jakobs brev är ganska ytlig. Jag kan förstå att han hakar upp sig på några formuleringar utifrån den strid som Luther stod i. Men om man läser apostlärningarna så kan man se att Paulus och Jakob träffas vid ett antal tillfällen och är absolut överens. Det stora apostlamötet i apostlärningarna 15, då är både Jakob och Paulus där och man diskuterar vad är evangeliets kärna. Hur ska vi förhålla oss till lagen och till den judiska gemenskapen och så. Och man kommer överens. Så Paulus och Jakob är överens. Det finns ingen schism dem emellan. Om man sen läser Jakobs brev så ska man notera att i första kapitlet så talar Jakob om att vi har blivit födda på nytt genom sanningens ord. Så han tror inte alls på gärningslära, vilket Luther uppfattade liksom fanns. Utan han trodde precis som Paulus på att vi behöver födas på nytt. Men sen får det nya livet, det måste få konsekvenser. Och det är där som Jakob verkligen vill skaka om oss. Om du nu är född på nytt, det måste väl synas. Mm? Inte alls så starkt. Det finns ju förstås, inte minst på nätet så kan man ju hitta allting och så. Men vi är ju en synnerligen skeptisk kultur. Och vi har ju levt i ett mycket kraftfullare uppror mot vår kristna historia. Så att man har ju Man har mer här i vårt land velat distansera sig från den kristna tron än i en del andra länder. Alltså om vi tänker ändå från Hedenius och framåt, så har det varit väldigt aggressivt att den kristna tron är negativ, är falsk, är destruktiv, är liksom så. Och då, det gör också att varje kristendomsfientlig idé har någon sorts automatisk medvind här. Det ingår i ett större mönster av att underkänna den kristna tron. Som jag tror då är starka. Och sen så har det varit några personer, den här Roger Wiklund, som har skrivit ofantligt mycket kring det här. Han är inte historiker, det är viktigt att säga. Men han har läst in sig väldigt mycket själv och skriver så att det låter väldigt vederhäftigt. Men jag tror den viktigaste orsaken är det kulturella paradigmet här, som liksom gör att såna här skeptiska idéer får medvind, trots att de inte är förankrade i den akademiska världen. För ett par år sedan så tog Dick Harrison, det är vårt lands främsta akademiska historiker just nu, han tog frågan om Jesu existens. Och skrev att det är självklart att Jesus har funnits, och gav ett antal argument. Så han gav ju ingen öppning för att ifrågasätta Jesu existens. Men det har då inte spilt över liksom i den allmänna debatten och kulturen och så.
Det kan inte vara att vi generellt i Sverige är ganska dåliga på historien. Alltså,
det kanske finns med. Det kanske finns med att det har ju varit uppe ganska nyligen i debattartiklar från historielärare vid universitetet, att man är bekymrad över olika saker, men också vår allmänna historiska kunskap. Mm, så det kan vara flera olika saker som spelar in här. Ja, just det. Och man förstår för lite av hur historiker jobbar och tänker sig att alltså att man kan kasta in såna här idéer och att de skulle ha någon sorts tyngd, trots att de då i historievetenskapligt inte har någon tyngd. Yes, sounds good. Så ska vi jobba med evangelierna sen.